Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Sagan om Isfolket-podden, avsnitt 72, Mori och Isfolket. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
Hej Dan!
Idag Anna är det bäst att du sköter dig, annars kommer jag att berätta chikanösa episoder ur ditt liv.
Va? Vad har jag gjort nu? Vad betyder chikanösa?
Det kan jag berätta för dig. Enligt Svenska Akademins ordbok då betyder det förlämpande, ärekränkande, skandaliserande, skymfande, vanhedrande.
Åh nej, vanhedrande episoder i mitt liv.
Ja, men du sköter det så du kommer inte behöva höra det.
Ja, vad bra.
Jag undrade ganska mycket över det här ordet när det dyker upp på sid 107 i den här boken.
Ja, det var en del konstiga ordbruk här.
Ja, det är väldigt mycket konstiga ord i den här boken. Men det är ju en jättebra bok.
Ja, jag hade helt glömt bort hur bra den här boken var. För mig har alltid det här varit så här, det är en mellanbok innan allting drar igång in i ljusets rike. Men den var ju superbra.
Det är ju en orgie i fanservice. Det är ju bara återseenden och karaktärer man har saknat hela tiden.
Och Island, så mycket Island.
Ja, när skrevs den här boken? Eller när kom den ut?
Nu ska vi se här.
95.
1995, ja.
Ja, jag har ju nämnt att jag bestämde mig för inte åka med Margit till Island 96.
Mm, hur känns det nu i efterhand då? Ja,
det känns ju ganska dumt.
Mm.
Jag spelade Magic istället. Och kanske inte rätt beslut.
Kanske inte rätt beslut. Jag kommer fortsätta peta på det för detta. För jag tycker att det är så dåligt beslut.
Jag tycker också nu att det var ett väldigt dåligt beslut. Men jag tror att Atti är en verklig människa. Och den guiden jag skulle ha träffat om jag hade åkt med Margit.
Jag tänkte på det också. För han är så otroligt fint och kärleksfullt beskriven. Så jag var övertygad om att det här måste varit en människa Margit har träffat.
Det är fantastiskt att liksom hon får rum med en till Islands orgie, verkligen Islands geografi.
Och det här är ju en rejäl Islands orgie, för här så känns det som att det här är Margits egen resa hon beskriver på Island. Det är så mycket detaljer, det är så mycket frossande i bilar och allt möjligt, så jag blir helt överväldigad på ett bra sätt. Jag känner mig rörd.
Det var i princip exakt så här den där resan skulle vara, vad jag förstod.
Alltså Daniel, jag kommer alltid vara proxyarg på dig. Jag är arg på dig och alla isfolksfans vägnar.
Ja, jag ångrar det beslutet väldigt mycket.
Jag ångrar det åt dig också.
Ja, ska vi ge oss in i handlingen?
Ja! Och vi lämnade ju i förra boken vid en jättekliffhanger, både i Ljusets rike, men det struntar vi nu, för de kom inte med på några 200 sidor. Men det främsta var ju, vi stod där i skogen med Nathaniel och Ellen och Gabriel och allting var så här det blå ljusets skymningsmörker. Och det, vi landar ju i det igen, i den här jättefina mystiska stämningen med Gabriel, Nathaniel, Ellen, och allting är så otroligt mystiskt och finstämt på det sätt som bara Margit kan beskriva. Och jag förlåter henne nästan för att hon använder ordet UFO överdrivet många gånger.
Ja, jag bara väntade mig att det skulle komma några rymdhundar, men det gjorde det inte.
Nej, men det är... Gabriel var så här, utomjordingar, jag vågar ju inte komma hit för människor gör sig och så. Jag bara, är det nu? Är det rymdhundarna?
Men... Hur vet Gabriel det här?
Sen när är detta då att isfolket har kontakt med utomjordingar?
De enda utomjordingar vi har sett är ju rymdhundarna.
Har Gabriel eller Nathaniel kontakt med rymdhundarna? Jag orkar inte med detta.
I och för sig, Gabriel kan ha pratat med svartänglarna som nu verkar ha levlat upp och vet allting.
De är plötsligt som uppslagsverk. De bara så här, ja, och det här hände då, och det här hände då. Och jag bara, men snälla människor, eller svartänglar. Det här hade ni kunnat plocka fram ur öven lite tidigare. Att ni kan se allting som har hänt, allting som har skett även när ni inte var där. Vad mycket tid jag hade sparat för isfolket.
Lite grann. Men när vi tittar på den här scenen så vill jag ändå fokusera på Peter och Jenny.
Ja.
För de är ju otroligt laid back inför allt det här konstiga som händer.
Alla byggarbetare är också otroligt laid back inför det här. Bara, ja, det är sånt som händer. Margit lämnar ju en fin beskrivning till varför. För att de är så insup i den här stämningen att någonting är fel. Men de står ju liksom ändå faktakrasat, att de står på bakgården av deras hus en bit upp i skolan och gräver upp en odöd eller en odödlig häxmästare. Och ingen tycker det är liksom så här, oh my god, vad konstigt det här är.
Jag skulle ju fundera på, liksom, borde man inte underrätta myndigheter eller något?
Kanske det. Det känns ju som att någon borde ha tänkt, vi kanske ska involvera polisen eller någonting.
Men tänk dig in i den här situationen. Du har alltså köpt ett hus, det är någon dålig stämning i det. Det kommer dit en massa galningar och säger att det händer konstiga grejer. Och sen vill de ha fram Marco för att fixa det. Och då är Peter och Jenny så här, jaha. Och så frågar de lite om Marco. Så här, varför behöver du hjälp av Marco? Frågar de. Och så kommer de fram till att Marco kan. Och så säger Jenny, jag förstår det så att den som ligger begravd här är olycklig. Det är ganska laid back reaktion. Aha.
Ja, särskilt som Nathaniels förklaring för detta. För man hade kunnat lägga fram det på två sätt. Nathaniel hade kunnat säga, Marco är min släkting som också har speciella förmågor. Punkt och slut. Men Nathaniel, som aldrig har beat around the bush, väljer den långa förklaringen att Marco föddes in i eten långt före min tid. Vi hjälpes åt i kampen, men Marco, som till råga på allt är odödlig, valde att lämna vår värld. Han var en prins från de svarta salarna, utan att gå närmare in på det nu. Och Peter bara, jaha.
Ja, ett förnuftigt par hade ju tänkt så här, oj vad är det här för galningar, hur ska vi kunna betala vårt bolån? Men Peters nästa replik är så här, när någon påpekar att onda kan kämpa mot varandra, då blir Peter lite road och säger, gangstervälde, oh tack, vi känner till sådant.
Och vi bara, ursäkta Peter och Jenny, vad har ni för smutsigt byk i era garderober?
Ja, vad är deras bakgrund? Hur kan de reagera så här på det här?
Jag förstår så väl vad Margit vill, för jag tycker att hela den här boken är också ett utmärkt sätt att introducera isfolket och historien för nya läsare. Det är superbra gjort. Det är mycket att hon skriver för alla oss som läser. Men hon skriver ju också på det här sättet att vilka andra normala människor som helst hade ju varit så här, så du säger din odödliga släkting som är en prins från de svarta salarna ska komma hit och hjälpa att mana upp den odödliga häxmästaren. Ja, okej. Okay. Låt mig bara gå in i huset. Ska jag ringa ett samtal nu? Bara, hej polisen, vi har några galningar här. Kan ni bara komma hit och bara, ja, ta bort dem just nu? Exakt. Precis.
Dessutom verkar det här trigga att Nathaniel blir besatt av Margit och börjar moralisera på sitt 10.
Men leve skadeglädjen, Dan.
Från ingenstans bara viskar Nathaniel för sig själv. Världen är full av människor som försöker att göra sitt bästa, att uppföra sig anständigt och vara vänliga, omtänksamma och hjälpsamma. Det finns så många flera som delar med sig än de som ska ha betalt för att skriva sitt namn, fotograferas, ge en handräckning eller bara visa sig. Världen är full av de fina, de strävsamma och de goda. Det här står han alltså mumlar för sig själv där efter att ha funderat på isfolkets höga etiska värden. Fokus.
Ja, och jag tror vi alla kan vara eniga som har läst isfolket att isfolket har jättehöga bra etiska värden. De är genuint goda människor. Men som du säger, här är det ju Margit som står och moraliserar. Och det är så out of character för Nathaniel. Så det är så här, jaha.
Ja, det är så här, vi tänkte lösa problemet, men Nathaniel blev moraliseringsbesatt. Så att vi väntar några minuter.
Lite så, och det tillför absolut ingenting till historien. För sen så fortsätter vi på helt i Nathaniels karaktärsspår där han funderar över livet och att vem det är för vandet som ligger här och kan kalla på Marco. Helt i karaktär. Han har bara den här glitchen.
Jag gillar ju planteringen av Marco i förra boken, för han får ju en väldigt bra introduktion. Och sen var det bara att tänka lite extra på honom så kom han.
Han bara dök upp för han var uttråkad, Dan.
Ja, och vad har han sysslat med? Nu, han har alltså precis gjort slut med Svarta Salarna för att han hörde att en ny bok skulle skrivas, eller?
Någonting sånt där. Och vad har han gjort i Svarta Salarna? Det är lite oklart, för han är ju prins i Svarta Salarna. Han kommer aldrig bli kung av Svarta Salarna, för hans far är naturligt nog, ja, hans far är Lucifer. Det kommer inte bli en tronskifte. Så vad går han runt och gör? Har han liksom bara levt loppan där eller suttit och läst böcker och insett att han inte kan känna... Ja, han kan tydligen känna fysisk kärlek, men inte känna någon sammandragning eller sammanlänkning till folk på det sättet.
Han är alltså dumpat Tilly och slängt över henne på Ulvar.
Ja, och det verkar han vara glad över. Och sen står han helt så här, ack, ensamhet. Jag bara, men för i helvete, Marco.
Ja.
Vi vet att du kan ligga med folk, det är inte det som är problemet. Vi vet att du uppenbarligen har mycket vänner och han känner sig jättebra till fred med sin släkt, med Indra och Miranda. Och kommer tillbaka till Indra och Miranda också då. Så att, men han så ändrar så här, åh, jag kan aldrig känna samhörighet, för han är någonstans mitt emellan och är så här, ja, som Måre säger i boken, terapi, det här nya ordet. Det kanske Marco borde tänka lite grann extra på.
Vi får ju i och för sig bekräftat i den här boken att det är jättetråkigt i Svarta Salarna, för alla isfolket andar verkar helt uttråkade.
Jag tänkte på det också, det är nästan hela gänget som verkar dra. Och det enda jag kom på som inte är där förmodligen är alla de som inte är drabbade utvalda, vilket är väldigt väldigt praktiskt för Margit när hon vill väva ihop det här, att hon bara plockar de karaktärerna som hon tycker är bra, för alla var på ett ställe och nu flyttas de.
Ja, vad hände egentligen med de andra?
Jag vet inte. De andra bor väl kvar i Svarta Salarna.
Kom verkligen alla till Svarta Salarna? Jag kommer inte ihåg.
Ja, eftersom alla, oavsett om de var drabbade eller inte, kom till Svarta Salarna.
Okej, jag misstänker att folk kommer att börja dyka upp i Ljusets rike i kommande böcker.
Jag misstänker det också. Jag misstänker att det kommer vara väldigt selektivt eller inte selektivt vilka som dyker upp. För att det här känns väldigt mycket som att författaren vill ha tillgång till sina karaktärer överallt. Så hon tar ett urval där vi får se några prominenta ansikten. Sen tar det urval, stoppar in i Ljusets rike. Och sen kommer kunna dra karaktär hur hon vill, för vi har ingen koll på vilka som är vart någonstans.
Nej, det är en lite oformlig massa av greatest hits från isfolket.
Åh gud. Men den här boken är ju bra. Jag vill bara att vi går tillbaka till det nu.
Ja, jag var jättefascinerad av den här boken. Jag kan inte komma ihåg senast jag tyckte en bok var så här bra som vi har poddat om.
Nej.
Och jag grät flera gånger och kände mig jättefånig.
Men du, det är okej. Ja, jag blev tårögd på flera ställen också.
Men vi fortsätter i handlingen.
Ja, och här dyker vi in två stycken karaktärer jag gillar riktigt mycket. Och det är Indra och det är Miranda.
Ja, jag tror ju att vi kommer att komma ihåg dem i alla fall.
Mhm. Och jag tycker om hur Margit verkligen går in för att Indra är ingen typisk isfolksättling, utan hon är lat. Hon är lat, tycker om att göra lite grejer, sover länge på morgonen, Miranda känns som att en del av det har vi sett just när förändra världen lite äldre, men hon känns också ny. Både Indra och Miranda känns som lite fräscha fläktar i annars lite så här och gamla karaktärer och den jättestereotypa karaktären Bodil. Jag kände igen en hel del av vad Margit skrev om Bodil. Jag har läst det i en annan bok innan. Jag är helt säker på att det är någon bok. Och jag kom faktiskt fram till att i bok 16, Gallidockan, så har vi en kvinnokaraktär som är väldigt lik Bodil, som också sitter och ojar sig över en finne på hakan.
Oj, Margit plagierar sig själv.
Ja, och det är väl lagligt att plagiera sig själv.
Ja, jag tror man får göra det.
Men Bodil i övrigt är ju en karaktär som är så stereotyp och så korkad och så jobbig att jag bara är så här, jag vill skrika i falsett och bara gräva ner henne under en sten på Island.
Jag blev faktiskt förvånad när hon blev involverad i narkotikaffärerna och att hon fick vara på framsidan med de här två knarklangarna.
Men är det Bodil?
Så tolkar jag framsidan.
Men jag tolkar det som att det är Miranda.
Ja, kanske, men Bodil hade ju kort blont hår.
Åh oh, gud, är det Bodil på framsidan måste ju bränna min bok.
Jag tror att det är Bodil.
Nej, men gud.
Hur tolkar ni lyssnare framsidan? Knarklangarna är det ju uppenbarligen i alla fall.
Det är ju inte Indra, för Indra har mörkt hår. Så det är antingen Miranda eller Bodil.
Jag måste ge Miranda jättemycket cred när hon kom till Ljusets rike. Och bara konstaterade att här finns det sociala orättvisor.
Ja, äntligen någon som tänker på detta.
Taran hade väl tänkt på också, men Miranda gör det och det är dags för en revolution i Ljusets rike. Vi hoppas den kommer senare.
Och som vi har behövt en revolution. Och överlag har karaktär Miranda när vi blir introducerade för henne är, jag tycker hon är superfräsch i tänket, hennes tro på sig själv, hennes driv att hon vill göra gott i världen, men också lite självkritiskt att jo, jag har nog varit på demonstrationer där jag inte vet vad de gäller. Hennes sinne för naturen och stora kärlek till allt som lever och att det verkar vara hon som har fått isfolkets dolda förmåga. Och hej och hå, det här gillar vi.
Det lilla arvet.
Det är arvet utan de coola gula ögonen, men hon har ju det uppenbarligen.
Jag tycker också att både Indra och Miranda kändes väldigt moderna jämfört med tidigare karaktärer. Och det kändes bra.
I förra boken när vi introducerades till tonårsgänget så kändes de väldigt... De kändes väldigt platta, inte jättemoderna. Så jag var lite orolig, bara, hur ska det gå nu för Magda att skriva karaktärer i en science fiction-bokserie? Också att flytta sig till nutid. Men det här känns som helt vanliga tonåringar.
Ja, betydligt vanligare än Tsitsunga och liknande och Armas.
Ja, Armas ska fortfarande inte ha en laserpistol. Ja,
det dröjer ända till sid 221 innan laserpistolen dyker upp. Och det blir inget pju-pju alls i den här boken.
Nej, för hans far kommer och säger nej, du fick inte döda någon med den. Och jag bara, men lilla farsgubben, din son har ju skurit upp ett hål i muren med laserpistolen. Det kanske inte att han ska ha hjälp för att du ska vara orolig för här.
Okej, nu går vi händelsen i förväg. Tillbaks till Mori som vaknar.
Ja, och det är så fint. Och jag blev tårögd här. Jag kände bara, åh, saknar inte Mori. Och när han inser också att han är bland vänner, det är isfolket. Men också när han inser att det har gått 250 år. Då fick jag ont i hjärtat.
Ja, det här är ju värsta bakfylluppvaknandet någonsin. Det har gått 250 år. Han har ett stort hål i sig. Och hans son är borta. Resten av släkt har sprungit igenom portarna.
Han ska bekanta sig med nya världens elektricitet och saker. Han gör det bra, Mori. Det får jag säga. Han är förvånansvärt adaptiv här.
Ja, det känns ändå realistiskt. Det känns som riktiga reaktioner. Och det här med att luften och att andarna sa att så här, miljöförstöringen skulle sabba grejer, konstaterar att det har hänt.
Japp, det har hänt. Jag tycker det är väldigt fint också när jag är smått road över hur lätt byggfirman och Peter och Jenny bara, jaha, nej men vi pratar inte om det med tidningarna, så går livet tillbaka till som vanligt, hej då. Och man bara, jaha.
Jag tror att de har en poäng att tidningarna inte skulle tro på det i och för sig.
Helt klart en poäng, men de tar det så otroligt lätt. Men det är en fin avskrivning av hela den historien. Jag tyckte att just att Margit blandade in Jenny och Peter och byggarbeten i, det var fint. För sen så ska vi ut och leta efter Dolg.
Och Mori är väldigt målmedveten där.
Väldigt målmedveten. Men det är väldigt tur att de har med sig Marco som kan känna i marken om Dolga stigit av eller inte.
Alltså jag skulle vilja ha en lista över allting Marco kan.
Jag tror inte det finns någonting Marco inte kan i dagsläget.
Nej, det känns som att han nu har tagit över andarnas roll också.
Ja.
Bara han kan saker när plotten kräver.
Jag är glad ändå att Margit la in elementet när Dolg står på marken så kan han känna av, annars inte, för annars hade det blivit helt obalanserat dumt i huvudet.
Och det blir ju faktiskt ganska spännande.
Ja, det blir det. Vi som läsare, vi vet ju att Dolg tog sig till Island, hamnade i Drekkakil och hamnade hos alverna. Men jag kom på mig själv flera gånger att sitta liksom längst ut på soffan och vara otroligt så här, men vart är det Dolg har tagit vägen? För att Margit beskriver det så bra, och jag känner också Moris förtvivlan varje gång som är så här, nej men vi kanske inte hittar honom, vi vet inte vart han är.
Nej, det blir spännande då, fast vi vet det.
Jag tycker om också Nathaniel och Ellen som är med hela tiden och är en stöttande faktor. Jag tycker det är lite synd att Gabriel blir så, ska vi säga, dumförklarad.
Ja, han får inte en bra behandling i den här boken.
Nej. Så här, den ostyrige tonåring med all ängslan som är nu plötsligt lite, ja, men lite naiv och lite dum och förstår inte varför alla blir sura när han bjöd med Bodil till Island och när alla signaler bara, men gud, gör inte det här, så inte dina döttrar avskyr henne. Någon social kompetens får du väl ha, människa.
Vad gör Bodil i den här boken överhuvudtaget?
Alltså jag blir inte klok på henne som karaktär, för hon är ju en klassisk Margit-karaktär som ska skima och få vad hon vill. Men hon är också så otroligt korkad.
Ja, hon kanske ska svetsa huvudkaraktärerna mer samman genom att vara liksom ett första konfliktprov för dem. Men hon är ju bara jobbig.
Ja, och Margit etablerar ju väldigt tidigt att Marco känner sig hemma med sin släkt, att de är så här, tror det är han, Indra och Miranda som är, de förstod varandra fullkomligt, så det är ju liksom ingenting som behöver lappas ihop. En del är mer så här, hade vi behövt Bodil och knarkhistorien? Kanske inte. Gör det hela lite mer spännande och en källa till frustration där jag sitter och vill strypa Bodil med en sked? Absolut.
Ja, jag tror att Margit inte kunde stå emot frestelsen och stoppa in en typisk Margit-skurk.
Mm. Det som stör mig med Bodil som sagt är att hon är så korkad. De flesta andra stereotypa karaktärer av den här stilen som Margit har stoppat in i böckerna har ett mål. De vill sno en man, de vill hålla fast eller de vill skada någon. Bodil verkar bara vilja ha allt och hon är så dum.
Det är lite samma problematik som i Häxmästaren. Alltså de enda skurkarna som finns i den här boken, förutom främlingarna, är Bodil och två knarklangare. Och de har ju aldrig någon chans.
De har aldrig någon chans. Överhuvudtaget. Men jag är väldigt glad att Bodil avpoliteras så snabbt när de kommer till Island. För jag var så här, nej, jag vill inte ha massa drama i bilbaksätet. Och jag är glad att Margit kanske insåg det också, att det här blir inte bra. Så hon bara så här, puff, hon får inte plats i bilen, allting är bra. Och så drar vi in Addi som sidokaraktär istället.
Vid ett tillfälle när han har nämnts typ 50 gånger så står det att han uttalas Addi.
Är det Addi?
En konstig parentes. Addi, parentes, uttalas Addi. Helt plötsligt, mitt i en mening. Så att han heter Addi tydligen.
Ja, okej. Addi, då ska jag uttala rätt här efter. Men jag älskar Margits beskrivelse över Addis specialbyggda Ford Ecnoline. Det är så mycket motormys här och jag känner verkligen att det här är Margit som har stått vid sin isländska guide och bara skrivit ner allting och bara hur mycket växlar, hur har den extra bensintank, GPS och LoRa C och VHF-frekvens för fridrivningskanaler, och jag bara så här, wow.
Ja, GPS i isfolket var ju att man hajar till, men det är det förstås, det är ju 90-tal.
Mm-hmm. Och många antenner på taket. En del är med så här att, ja, hur ska det bli att komma tillbaka till Island? För vi har ju varit där rätt mycket i tidigare häxmästarböckerna. Framförallt i bok nummer 2, tror jag det var.
Ja, det får vi betalt för nu med referenserna till de tidigare besöken. Och vi känner igen vissa platser och det är bara helt fantastiskt.
En del av mig känner att det hade varit kul att läsa om just bok 2 innan jag läste bok 2 häxmästaren, innan jag läste om bok 2 i Ljusets rike. just för att Margit lyckas med något som jag känner som är lite ovanligt här, för att det är att hon lyckas beskriva samma resa fast på ett helt nytt sätt, och hon får mig att känna samma känsla som mår, lite den här sorgsenheten över en period som aldrig kommer tillbaka, samt som det är en lättnad över att hur enkelt det är att resa runt, och lite som att återse gamla vänner.
Ja, verkligen, och man får ju intrycket av att ha gått 250 år.
Definitivt.
Jag måste bara inflika att GPS för kommersiellt bruk verkar ha lanserats i maj 94, så att det var verkligen sprillans nytt här.
Oj, ja, då är det verkligen imponerande. Jag tycker om också hur mycket Margit väver in om så här stenen som är liksom mitt ute på sprängd i sandur.
Ja, det låter tillräckligt bra.
Stenen som ligger där som alven inte kan flytta på. Hon gör så mycket självklara och väldigt enkla referenser till det här livet på Island som vi alla känner till genom tidigare böcker. Och det blir nytt för att de är i bilen och det är en bekväm tur och de stannar på bensinmackor och turistugor och sådär. Och i bakgrund har vi det här knarkmysteriet.
Ja, Kalle Blomqvist-fasen och boken.
Ja, vad händer, Dan? Vad är det? Varför har vi ett knarkmysterium?
Bodil bestämmer sig för att smuggla knark för att få ihop pengar. Ja, det går inte så bra.
Nej, hon är för lat för att göra det ordentligt.
Ja, kan vi inte bara gå vidare?
Jo, vi går vidare. Så de rotar runt på Island, de letar och de försöker hitta dolgspår. Och det är ju svårt för att de måste verkligen... De måste ju hitta det han har klivit av, men efter ett tag så...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Lyckas de få upp spåret?
Yes.
Och det här, nu har det också kommit så långt in i boken att att de har då fått fälla fasaden framför Atti och säga då att jo, den här mannen från 1700-talet vi letar efter, det är ju egentligen Moris son då. Och jag är odödlig, han är odödlig, vi letar efter portar och bla 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 bla. Så att det här är lugnt, va?
Ja, han verkar också ganska chill med det.
Jag tycker om hur Margit beskriver att Atti hade medvetet begravt sitt förnuft för en tid och försökt tänka de här konstiga människornas banor. Antingen var det med samling förrymda dörrar eller också måste han godta deras historia. Han föredrog det sista. Det blev enklare så.
Ja, han kanske reagerade likadant på Margit när de träffades i verkligheten.
Åh, det hade varit fint.
Jag vill inflika att det verkar ju som att det är ljust hela dagen när de är där.
Ja, verkligen.
Polcirkeln går norr om Island.
Har de inte midnattssol?
Nej, inte på riktigt. De är nog ganska nära midnattssol, men de har inte midnattssol som ja, Karesuando.
Oh, ja, det är synd. Jag tycker om midnattssol.
Jag kan tänka mig att det blir väldigt nära midnattssol.
Men med Atti ombord på hela mysterietåget så kör de ju vidare och de försöker hitta allting. Och så, och de får ju deala med knarklangarna som försöker ta till fånga Indra, sen Miranda. Och sen springer de hit och dit och de blir inbrott så. Men det struntar vi, för de ska till Dräckakil, där vi vet att Dolg var senast.
Ja.
Och nu blir det lite seans igen. Och vi har ju tidigare sett att Miranda har magiska krafter, eller i alla fall känner av saker. Och här blir det ju väldigt starkt. Jag tycker det här är en så fin scen, för att tekniskt sett, Mori och Marco och Rontalen hade nog kunnat lista ut det på egen hand, men de väljer att låta Miranda ta lid i detta, för att hon är den som tänker mest nära till vad Dolg försöker göra och ta kontakt med honom.
Ja, det gillar vi.
Jag har blivit lite topp i att Miranda ska bli det vi aldrig fick se. Marietta blir nämligen en kvinnlig häxmästare. Kan vi få en sådan någon gång?
Ja, det blir nog svårt.
Jo. Vad händer sen då?
Ja, och sen upptäcker de ju att det är ju säkert alverna som har snott med sig Dolg.
Det ska de väl vara rätt glada för. Annars skulle de väl lägga till något hål på Island.
Ja, om man hade varit kvar där i 250 år så hade det inte gått så bra.
Nope.
Så tillbaks till Grein.
Jag älskar Grein. Det är ett så vackert ställe. Jag har aldrig varit där men googlat ohemult mycket bilder på det.
Åh, det har inte jag gjort.
Oh, det borde du göra då. Det är väldigt fint. Det ser precis ut som Margit beskriver det.
Åh, härligt.
Mm-hmm.
Gud, jag har inte ens varit på Island någonsin.
Nej, jag vet, du skulle ha varit där. Förlåt.
Jag har mellanlandat i Reykjavik en gång.
Det räknas kanske nästan.
Nej, det gör det inte.
Men i alla fall, i Grein så får vi återse den gamla.
Ja, han har blivit äldre.
Mm, och har fina kläder på sig nu.
Ja, för nu är det bättre.
Och sen så kommer Dolg som inte är Dolg längre. Eller vad är det som händer här dagen?
Ja, vi ska väl bli lite oroliga där ett tag, men det blir vi förstås inte.
Nej, för vad är det Marco gör? Han typ ändrar hela verkligheten.
Ja, va?
Han bara så här, ja, men det är någonting skimmer runt honom. Jag bara tar handen, väver runt honom, bara tar jag helt och bara sliter bort. Och jag bara, va? Vad är det Marco inte kan göra nu för tiden?
Alvers konstiga förtrollningar är ingen match för prinsen av de svarta salarna. Tur att du hade med sådana, annars hade det blivit jobbigt.
Annars hade det blivit jättejobbigt. Och det är ju tur att de hade med sådana. För nu vill ju Dolg, nu känner ju Dolg igen sin far. Han vill tillbaka hem. Han inser också att det har gått väldigt, väldigt lång tid.
Ja, för honom har det bara gått några dagar. Så att alverna kan inte hinna med mycket.
Och det intressanta som jag fäste mig vid här var att den gamle sa att ja, det är ju prax att ta honom omkring. Vi har ju kunnat sätta ut ett människobarn när det blir ett konflikt. Och jag var så här, va? Har ni skickat ut Dolg för att medla som diplomat på Island?
Ja, det är kanske det som hände när de byggde den här vägen på Island som de var tvungna att bygga runt på alvställe. Det kanske var Dolg som kom ut där.
Det hade inte förvånat mig riktigt. Och sen tycker den gamla att ja, det finns ju portar här. Det finns en port under en jökel. Och man bara, nej, inte porten under jökeln.
Det bara kryllar av portar, men han känner bara till den.
Mm.
Så in under jökeln!
In under jöken. Och här blir det lite spänd innan dess, för att när de ska dit så blir ju Ellen och Nathaniel tillbaka kallade till Norge. För deras barnbarn har kommit till rätta.
Sasa!
Mm. Och här vill jag också bara ta en liten parentes, för att om det är några i hela isfolkesagan, ja, det är många isfolkesagan, jag önskar få ett lyckligt liv, men jag önskar ju verkligen Nathaniel och Ellen ett riktigt lyckligt liv. Och i början av boken så känns det som att de hade fått det. För de nämner att de har haft 34 eller 35 goda år. Och sen får vi reda på att deras dotter inte vill ha kontakt med dem. För att hennes man är någon slags hittepåsektledare någonstans som inte tycker om magi. Så han kan ju bara ta och avgå.
Abel Gard hade varit stolt över honom.
Abel Gard kan ju ta och någonting. Och deras son har tagit livet av sig. Och deras enda barnbarn har blivit illa skadad och finkas ur med vatten över sig. Så jag bara, va?
Sjukt mörkt.
Jättemörkt. Och jag är lite i chock. För jag bara, men. Hade inte de haft goda och bra och fina år? Var det inte trevligt det här? Och det som kommer tillbaka nu är deras barnbarn Sassa som är brännskadad.
Ja, då måste de ju åka tillbaka.
Mm, och Gabriel åker tillbaka och Indra åker tillbaka. Och sen så tycker Miranda att hon ska ju med ner under jöken.
Ja, det känns lite random. Det är så här, oj, jag upptäckte mina nya magiska krafter. Men vad hände med alla samhällsförändringar du skulle göra, Miranda?
Jag tänker att Miranda har lite attention spam som en katt.
Ja, det kan nog vara sant.
Mm, hon bara, shiny thing. Oh, jökel, oh, Dolg, oh, Marco. Man bara, oj.
Man får ge henne lite att det liknar en demonstration. De ska tåga in under jöken och protestera.
Mot vad?
Oklart. Men det finns en detalj ungefär här som jag måste diskutera.
Mm, absolut.
Innan Ellen lämnar handlingen.
Oho.
Har du använt Ellens knep för att klara långfärden någon gång?
Apelsinjuice.
Drick bara ren apelsinjuice.
Jag kan säga att när jag läste den här boken så insåg jag vad jag fått min vana att bara dricka apelsinjuice. Och ja, det har jag gjort.
Funkar det?
Det funkar faktiskt. Jag använde det allra tidigast när jag skulle gå på premiären av någon av Sagan om ringen för herrans massa år sedan. För det var minas premiär och då ville jag inte gå på toaletten mitt i filmen för jag kände att det kommer ju sabba allting. Så då drack jag bara apelsinjuice, ren apelsinjuice under hela dagen och det funkade.
Oj, vad konstigt. Mm. Titta, Sagan om isfolket-podden, man lär sig saker för livet.
Oh ja, och det är så lustigt för jag har haft med mig det här liksom beteendet. Jag dricker alltid bara apelsinjuice när jag ska resa liksom långt eller sitta i bildörra. Ren apelsinjuice, jag tar med mig, dricker det, slipper liksom springa på toaletten i tiden. Och det är härifrån jag har fått det. Och jag hade glömt det. Ja.
Otroligt. Vet du vad jag gjorde när jag gick på premiären av Sagan om ringen?
När var det?
Jag var på ett utvecklingssamtal med en av mina anställda. Och jag drack 6 stora starköl.
Nej men Dan.
Så att jag var väldigt nödig i 3 timmar. Men det fungerade.
Oj. Det låter jätteplågsamt.
Apelsinjuice är nog bättre.
Det kan jag lova dig. Men så ja, och kära lyssnare, om det är någon mer som har använt det här knepet och tycker att det funkar eller inte funkar, så säg gärna till. För mig har det funkat.
Ja, det, jag trodde att det här var bara strunt, men jag är imponerad.
Mm.
Ren apelsinjuice.
Mm-mm. Men det måste verkligen vara ren 100%. Det går inte något slags sockerdrivet mäsk.
Bra. In under göken.
Åh nej, jag vill inte in under göken. Det känns som att det här är världens dåligaste idé som bara drivs av desperation från Mori och Dolg. För de har klätterutrustning och de ska ner och isen rör sig. Och här får jag både flashback till isfolket när de ska in i isfolkets dal under göken. Och jag får såna klaustrofobi-vibbar från när Siska klättrade in under berget.
Margit är ju extremt bra på klaustrofobi.
Och här lyckas hon, för här står de ju instängda till slut.
Ja, det är jätteobehagligt.
Men sedan så löser det sig, för Marco har ju en direktlinje till Svartänglarna. Jag hade på ett sätt hoppats att alverna skulle hjälpa dem ur det här på något sätt. Det hade varit lite roligare, känner jag.
Ja, och alverna kan man ju tänka sig kanske inte skulle komma när som helst när Marco bad om det. Men de här 2 Svartänglarna verkar ju gå och kalla på överallt då. Kanske inte i ljusets rike. Så därför Nej. Kunde man göra det här. Men det kändes ju väldigt, väldigt... dåligt.
Ja, och det här är väl också ett bra sätt för Margit att få in att vart finns det andra portar? För att Svartlänga vet ju var exakt alla portar finns och kan också pinpointa dem. Inte bara att de finns i Norge, utan ja, det finns en i Oslo under en gammal kyrka.
Ja, här fick jag Dan Brown-vibbar.
Ja, inte lika elaborerat det här. Jag fick lite rollspelsvibbar av spelaren bara, ja, nu har ni gått i cirklar här ett tag för att hitta olika leads, så nu tänker jag ge er en så uppenbar led för att ni inte kan gå fel.
Ja, hade det varit Dan Brown så hade det funnits en massa konstiga symboler man var tvungen att tolka.
Mm. Jag tycker det är lite sorgligt att när de skiljs från Atti, att så här, båda parter visade att de aldrig mer skulle ses. En port skulle skilja mellan 2 världar. Och jag bara, men nej Margit, inte bygga upp en så bra karta som Atti genom en hel bok. Och sen säga att vi aldrig kommer se honom mera.
Ja, nej, men det är en allvarlig sak att gå igenom portarna, så att jag tycker det understryker allvaret.
Ja. Vi får ju en kort palör här där Sassas brännskador blir helade av Marco, och det var väl ingen förvånad över, eller?
Och vi får en kattunge!
Ja, Hubert Ambrosia! Världens finaste kattunge!
Jättegullig.
Ja, jag saknat katterna i isfolket.
Ja, i den här boken får vi både katt och hund.
Ja, snart är vi där, Dan. Snart är vi där. Alltså på ett sätt så ser jag verkligen det här framför mig när de så här smyger in i kyrkan. Det är en stor skara som ska liksom gå igenom porten och alla har sagt hej då. De träffar isfolkets obeskrivna skara av andra. Vi vet inte vilka, men vi vet att Sol är med. Ulf här inne är där. Tengel den gode, Heike. Mar är där. Åh.
Ja, det var verkligen bara, åh, det är dem.
Jag hade nog varit mycket mer nöjd om det var så här att, ja, till exempel Sol följde med, men sen så tar man lite mer, de lite mer tillbakadragna medlemmarna av isfolket.
Jag rörs ändå till när det här hände. Ja, det var bara, oj.
Ja, jag rörs till lite grann också. Och när de lämnade världen och trampade ner i gångarna och, ja, jag tyckte det var fint.
Jag tyckte också de här sekvenserna när de bestämde sig för att för att gå genom porten var trovärdig och bra.
Ja.
Men Tova är ju tråkig att lämna bakom sig.
Jag tänkte på det också. Och jag blev lite förvånad när de nämnde att nej, men ska inte blanda in Tova, för hennes drabbade förmåga var aldrig starka. Jag minns att hon hade rätt starka krafter.
Ja, och det har väl inte hindrat någon från att bli inblandad förut.
Vi kan ju inte få in för många drabbade, men jag saknar Tova lite grann.
Samma här. Sen visar det sig att det här är ingen port, utan det verkar bara vara en lång, lång, lång gång till Ljusets rike.
Mm, det är inte alls lika episkt som i Häxmästaren när de måste öppna saker och massa symboler och allting. Så de går neråt och sen så vilar de och sen så somnar de.
Ja, och sen kommer främlingarna och är creepy som vanligt.
Ja, och minns massa saker och mycket, mycket bra ämnen här. Jag bara, ämnen, det är människor ni pratar om, hörni.
Jag tycker de är jätteobehagliga den här scenen.
Ja, det är läskigt tycker jag. På sidan 218 så vänder vi tillbaka till Ljusets rike med en recap på alla karaktärer vi träffar som sex försvunna.
Ja, här vaknade jag upp lite och blev, oj, nej, usch, de där.
Ja, det var så här, men allting var ju så bra.
Jag har bara lyckats få en person att svara på min tråd där man ska hitta likheten mellan Ljusets rike och Bamse. Så nu ska jag komma med en annan liknelse om Ljusets rike som jag tycker stämmer ganska bra in på hur det beskrivs i den här boken.
Åh gud, vad ska du förstöra för mig nu?
Är inte Ljusets rike ganska likt Teletubbies? Det finns hus.
Men
det finns åkrar som ser lite konstgjorda ut. Och så finns det en stor läskig sol.
Jag är så kränkt nu över det här. Nu har du förstört hela Ljusets rike. Jag kommer inte kunna tänka på detta. Säger du det att främlingar dansar runt och sjunger Teletubbies och Tinky Winky med varandra?
Nej, det är det främlingarna vill att folk ska göra.
Ja,
precis,
nej!
Som Teletubbies hölls i slaveri av någon, förmodligen producenten.
Åh gud, men Dan, det här är jättejobbigt. Min hjärna.
Och jag antar att du har hört det där, att eftersom det var så enkelt att spela Teletubbies så tog de in typ hemlösa och gjorde det.
Va?
Ja, det var så här.
Nej.
För de behövde ju knappt göra någonting.
Nej, men gud vad hemskt.
Men okej, vi har ju plotten från förra boken som vi måste lösa.
Ja, just det, de här sex ungdomarna som har varit borta, skurit ett hål i muren, räddat Siska, fått fattigt sitt Zunga och hans ekorre. Ja. Men jag älskar att vi inte går tillbaka dit, utan vi faktiskt går tillbaka till en person som jag tror alla har längtat efter att träffa, och det är Tiril.
Ja!
Och här känns det som att för första gången jag känner och ser den riktiga Tiril.
Ja, faktiskt.
Det här är genuin Tiril-reaktion hela vägen igenom. Här är det första gången jag känner hur orolig hon har varit, all sorg hon burit på, också hennes enorma glädje. Och här grät jag lite grann.
Det gjorde jag också. Jag tycker lätt den bästa scenen i hela boken är när Nero fattar.
Ja, för Nero fattar före alla andra!
Och bara tjuter och drar.
Mm. Och sen så plockar de upp mig gondolen och ner och hoppar ner, för han måste berätta att hans båda husbönder har kommit hem. Och jag känner bara att när tid började gråta, jag bara, ja, nu är det lök här inne igen. Ja.
Man får ju tänka på att Nero har alltså tillbringat motsvarande 20 år i Ljusets rike, så att han har ju levt längre där än ett helt hundliv.
Ja, han var gammal redan innan.
Men han är ju världens lojalaste hund. Och han har ju länken med Dolg. Och så bara, wow, jag drar.
Bara, de är tillbaka. Allting är superbra. Och jag tycker själva återföreningen mellan Mori och Tiril, jag tycker Margit skriver den så väldigt fint, för den är så genuin. Det är så väldigt mycket från Tirils perspektiv, att hon gråter och så en i hans famn och inget annat betyder något just då. Och det är precis som jag tänker mig att det hade varit.
Ja, den är jättefin, men sen hade vi den där plotten från förra boken som måste lösas.
Åh, gud. Vad börjar vi där då?
Det är hål i muren, det kommer några konstiga ilskna våldshober och det är aldrig särskilt farligt. De försöker sätta in hålet i muren, det går inget bra. De blir rädda av någon annan.
Ja, och de försöker släpa in muren med... Jag vet inte vad de tänker med. Men vi får en hint här också. För bergväxaren frågar, jag tror det är Tjor, en av madragerna, om de har varit i närheten av någonting han inte nämner, så vi vet att det finns någonting annat i Silverskogen förutom muren.
Många hemligheter i ljusets rike.
Kan de inte bara gräva ner dem under marken? Nej, just det, vi är redan så djupt ner i marken.
Är inget paradis.
Nej.
Det är en illusion. Främlingarna är onda.
Ja, det kunde vi lista ut. Men sedan, det är lite creeper, han bara så här, det är så mycket basiller för vårt känsliga balans här inne. Jag bara, men vad är detta? Är det här motsvarande att man inte fick leka med sand och skit när man var liten, så att ingen klarar av en enkel jävla förkylning?
Det var väldiga pandemivibbar faktiskt.
Ja, det är en helt annan sak att läsa det mitt i en pandemi nu när man är i karantän. Jag bara, lite karantän händer väl hela tiden. Så inser jag att nej, just det gör ju inte det.
Ja, vem tycker du mest spännande av de här 8 personerna i Ljusets rike ungdomsgänget?
Ekorren Chick.
Ja, Chick.
Nej, men på riktigt, jag tycker Jori är mest fånig. Jaskari får jag inget grepp om. Armas känner jag bara så här, ja, du, han vacklar mellan pompös och barnslig. Nattöga har jag inte heller någon uppfattning om riktigt. Jag har fått mer reda på om hans historia och att han kanske ska liksom, att det kanske kommer hända saker imorgon för han får visioner.
Var han inte där överhuvudtaget, eller? Jag tyckte inte han nämnde sånt.
Nej, han var inte där.
Nej.
Och Elena känner jag mest, i den här boken var Damsel in Distress, som blev nedslagen och Tsunga fick rädda henne. Berengaria, kanske Berengaria, för hon verkar ha ett väldigt, hon verkar vara väldigt spontan och enkel och vilja bara göra bra ifrån sig. Så jag tror att Chick och Berengaria.
Jag tycker Tsunga är ganska rolig. Han gör saker, han har en ekorre.
Ja, det är sant. Och jag tycker det är fint också att han faktiskt, kan vi också prata om det, att de beslutade att rösta in honom i rikets samhörighet. Vad hade inte de inte röstat in honom?
Det vill man inte veta. Den har skickats till lägret i den norra delen där de gör experiment.
Ja, men vad är det för himla Robinson-råd? Han bor ju redan i Ljusets rike. Det är så klart som fasen han ska få välja att bo var han vill. Varför ska han inte få bo var han vill? Ska de skicka tillbaka honom till byn där han blir utmobbad? Det är inte så himla ädelt, kära främlingar.
Vi får ju också den här ledtråden om att det finns ett ädlare folk på utsidan av muren.
Orkar inte.
Ja, så är muren till för att skydda Ljusets rike eller bara för att stänga ut alla som inte passar in i främlingarnas perfekta värld?
Jag är inne på Mirandas spår här. Det behövs en revolution.
Ja, krossa främlingarna.
Och jag vill säga att det låter som jag raljerar väldigt mycket och tycker att boken är bra förutom Ljusets rike, men jag tycker också att Ljusets rike-biten är fin, för att här får vi in, här med en väldigt aktiv händelse som redan pågår, så får vi in Mori, Marco, Miranda, Indra väldigt lätt in i Ljusets rike. Det blir inte en till långdragen introduktion till det här riket.
Nej, det är sant.
Det tycker jag är väldigt snyggt.
Och sen för att göra ännu mer liknelser mellan främlingarna och nazister, så ser de ju då liksom den perfekta arien Marco, som bara, oj, han har jättebra gener, han måste vi ha.
Det är så olustigt det här.
Vi ger honom en hel stad och återigen stjäl Marco liksom allt tunder från den utvalde Dolg.
Ja, och det är fint ändå att Mori och Marco blir invalda i rådet, men borde inte Dolg vara där också? Att han, det enda han får är att han får sätta solen på plats i den här staden. Är det Marcos stad eller är det Dolg och Marcos stad?
Jag tolkar det som att det är Dolg och Marcos stad.
Ja.
Men då måste jag prata om någonting.
Mm-hmm.
Jag vill återigen läsa högt ur boken på sid 165. Under tiden hade Dolgs blickar mött Marcos, där de möts första gången. Och där blev det kontakt. Marco den ensamme mötte Dolg den ensamme. Deras öden var märkligt lika. Halvt främlingar i människornas värld som de var. Jag skeppar det här så hårt. Det här är det perfekta förhållandet. Marco och Dolg för alltid.
Ja, jag är så med dig. Jag tänkte på det också. Jag bara, det här måste hända. Det är så perfekt. Det är så bra för dem. Är det någon som kan relatera till varandras ensamhet och uselhet att vara liksom den som är axlad med ett tungt öde från födseln, så är det dem. Det är perfekt. De är perfekta för varandra. Det här måste hända, Dan. Det måste hända.
Ja, det här är ju lösningen för bägge två. Och speciellt för Marcus när han gnällde över sin ensamhet här i början och så. Det här är ju perfekt.
Ja. Och nu har de också en gemensam stad. Det är lite grann som att få en, liksom en förlovningsgåva från hela riket. Bara, nu kör vi här.
Ja, verkligen. De träffades just och det eskalerade väldigt fort. Nu har de en stad tillsammans.
Jag är nöjd med det. Och vi får träffa Moris andar som blivit vackra och fina. Och djuret är läkt och allting är så bra, Dan.
Ja, det är väldigt pretentiös scen på slutet. Det känns som slutet på Konungens återkomst.
Ja, eller slutet på Star Wars episode 1 när han står på trappan och det spelas musik och alla har parad.
Ja, verkligen. Alla får medaljer.
Men kan vi också prata om det här lilla, lilla stycket på typ två meningar som sabbar allt.
Berätta vilket.
Jag läser på sidan 251. Förresten, Dolg, våra italienska vänner i byn Västeräng.
Förlåt, fortsätt läsa.
Våra italienska vänner i byn Västeräng klagar över ditt namn. De kan inte uttala det. De föreslår att du kallas Dolgo istället. Och Dolg bara, va? Gärna det. Det är aldrig någon som begriper mitt namn ändå.
Va? Det här är så otroligt konstigt.
Kommer du inte ihåg från häxmässan att han var väldigt noga med att Dolg är ett viktigt namn. Han måste behålla namnet Dolg. Det är jätteviktigt. Det är ett namn med anor och tradition. Och nu, bara för några italienare inte kan uttala namnet Dolg, så bara, ja men då heter vi Dolgo istället. Jag bara, va?
Det kanske viktiga var bara att just Dolg ingick i namnet. Han kanske kunde heta Dolgelito eller Dolgeman. Eller...
Dolgelito.
Dolgelito måste det bli.
Men alltså, vad händer här egentligen? Det gick så bra, Dan. Vi fick en jättebra bok. Vi är inrikesrike, vi har återföreningar. Och sen så vill Margit spajsa upp det lite grann och slår på slumptabellen och bestämmer att Dolg ska byta namn.
Om det är så att i Västanängarna så finns det ju italienare då. Och de pratar med varandra om det här. Har ni hört om den här nya staden, Luigi? Nej, Mario, det har jag inte. Det är någon som har kommit som heter... Vad hette han, sa du? Nej, det går inte att uttala. Vi måste framföra ett klagomål till främlingarna på att den här utvalda killen har fel namn som vi inte kan uttala eftersom det inte fungerar för någon som från grunden var italienare, trots att vi har de här språkbrickorna.
Ja. Och det är det, de har språkbrickorna. Och de är ändå bara så här, nej, han måste byta namn. Och de är så här, va? Va?
Det här skulle vi ha frågat Margit om när vi träffade henne.
Ja.
För det här är ju superkonstigt.
Ja, det var så mycket vi skulle frågat henne om. Men just Dolgo verkligen så här, hur tänkte du här, Margit? Var det här liksom någonting som du bara... Jag kan inte för mitt liv förstå för hon tyckte att det här var en bra idé.
Men tänk den här scenen i ett annat verk med flera delar, typ Narnia. Ja, det är jättekult att det finns ett lejon som fixar allt, men folk från Färöarna kan inte uttala hans namn. Så att, kan du inte heta Aslan?
Och han bara, jo men varför inte? Det är aldrig någon som har problem med mitt namn. Det är alltid folk som har problem med mitt namn ändå. Han bara, det finns andra som heter... Ni har en snubbe som heter Bergsväktaren.
Ja. Eller då Aragorn kommer för att ta kronan i Minas Tirith, men då kan inte uttala hans namn så han får heta Aragorn. Och sen byter ju Margit namn på honom också. Så nu heter han ju Dolgo.
Ja, och det är jättekonstigt, för det är inte så att det blir så här, ja men alla italienare kan han, utan han står här och alla accepterar detta bara. Och jag kan också tycka att det är lite pissigt av den här gamle mannen att fråga Dolg detta inför alla människor. För Dolg kanske tyckte att fasen, jag vill ju inte säga någonting, men nu verkar Dolg vara okej med det. Men den gamle bara, utmärkt, så heter du det. Och så är det bara, ja, ha?
Ja, det är supermärkligt. Och nu står vi inför ett svårt dilemma. Ska vi nu kalla honom för Dolgo eller inte? Och vi måste nog fråga lyssnarna om det här. Ska vi fortsätta kalla honom Dolg? Eller ska han nu heta Dolgo? Eller kanske Dolgelito?
Dolgelito, ni får svara på vår Facebook-sida. Herregud. Och jag tycker det förtar lite av det här fina ögonblicket när vi får möta skuggan igen. Och Dolg får, jag kommer kalla honom Dolg i det här avsnittet, men Dolg får liksom stiga upp och avtäcka solen. Och så istället för, så är det Dolgo, den ensamme. Och jag bara, nej, orkar inte. Nu är boken slut.
Ja, det är verkligen märkligt. Det är också fascinerande hur mycket det här verkligen känns som en avslutning och ett slut. För att det finns inte något uppenbart problem, som det finns ingen cliffhanger, det är nu alla ljusets rike, det blev jättebra.
Ja, det finns ingenting som är så här, men utan förlura mörkret. Det finns ingenting, så jag är lite nyfiken på vad nästa bok kommer ta vägen.
Jag hoppas att den har laserpistoler.
Pew pew! Jag önskar att någon ruskar om främlingar så att vi får lite perspektiv på det här. Allting är fint och bra här i ljusets rike. Bara ni gör som vi säger.
Störta främlingarna inför demokrati.
Revolution!
Jag har en anteckning kvar på hela boken som jag måste ta nu, även om det inte passar alls här. Och det är Akureyri, den här staden på norra Island.
Okej. Okay.
Islands andra stora stad som 2018 hade 18 542 invånare. Och jag var tvungen att kolla upp det och upptäckte att det är den fjärde största staden på Island, men de två andra som var större var bara, ja, typ var på väg att växa ihop med Reykjavik. Och alla de tre stora ligger i sydväst. Akureyri ligger precis på mitten av norra Island. Det ser verkligen super off ut. Men de har tydligen en vattenfri hamn där som är jättebra.
En vattenfri?
Nej, vad säger jag? En isfri hamn.
Jaha, för jag var så här, en vattenfri hamn. Det låter...
Inte lika bra som en isfri hamn. Och det var viktigt i andra världskriget att sätta massa allierade grejer.
Ah, ja. Intressant.
Ja, har du någonting du vill tillägga om Mori och isfolket?
Nej, jag tror det var allt. Det har varit mycket konstiga språkbruk i den här boken. Mycket upprepningar om ufon och vad var det du sa?
Chikanösa episoder ur ditt liv.
Precis. Men överlag, visst, jag har varit lite irriterad på Bodil som är en väldigt platt karaktär. Men jag hade inte velat ta bort den för allt i världen för att det gör det hela lite mer spännande. Margit kan.
Ja, fast det var det som kändes mest så typiskt sandemoiskt i den här boken. Allting annat var ju jättebra.
Mm.
Vi har fått en iTunes-recension.
Oj!
Den kommer från Malinskis som gav oss 4 av 5 stjärnor.
Åh!
Och skrev rubriken Minnen med texten Minnen från tonåren väcks till liv med lika delar skam och humor. Tack för det, Malinskis.
Tack så jättemycket.
Den enda iTunes-recensionen vi har fått i år. Har ni inte lämnat en iTunes-recension så gör det om ni lyssnar på Isfolket-podden på ett Apple-device.
Ja, vi blir väldigt glada för det. Och fler människor kan upptäcka podden och det tycker vi alltid är trevligt. För då har vi fler människor som att diskutera med och också njuta av själva ljusets rike med.
Sätt gärna ett betyg på podden också. Det här är fortfarande den av mina 14 poddar som har högst betyg på iTunes. Så att ni verkar gilla det vi gör.
Damn! Tack folket! Och på tal om folket så har vi frågat våra kära lyssnare lite frågor som vanligt. Och vi frågade vad de tyckte om boken, favoritögonblick och vilken som är deras favoritkaraktär.
Och vi glömde att ge dem en deadline för att svara och ändå var det jättemånga som svarade. Tack så jättemycket för det.
Förlåt, vi ska uppdatera posterna på forumet. För om ni går in nu så ligger det uppe poster för nästan alla böcker. Så gå in, svara på det, häng med oss. Första svaret kommer från Blodsänd som säger: den här boken är nog en av mina favoriter i hela serien. Älskar att vi äntligen får träffa isfolket igen i slutet av viskningen. Det känns verkligen som att komma hem till en kär familj och ännu mer när Marco i den här boken kommer in till frukosten på hotellet. Det finns så mycket att säga om hur den här boken så jag vet inte var jag ska börja. Moris öde. Så tragiskt. Men så fint när de lyckas rädda honom från hans öde och allt han vill är att hitta Dolly. Det är spännande att läsa om hur de spårar Dolgs spår och till slut inser att spåren leder till Island. Som jag älskar äventyren på Island. Det märks verkligen hur Margit älskade sitt Island och hennes sätt att beskriva miljöerna fick mig att känna att jag var där på Island. Att de äntligen blir av med den jobbiga Bodil på Island är bara skönt, för som jag avskydde henne. Min favoritdel på Island är när Marco, Moro och Miranda söker för en ingång till ljusets rike, men misslyckas och Marco måste kalla på svartänglarna. Det är så magiskt att få se svartänglarna igen och lättnad när de berättar att det finns en ingång i Norge och i Oslo till och med. Vilken lättnad! En snabbspoling till deras resa innan kyrkan. Hur fint är det inte att läsa om hur Sassa ömtar hand om Hubert Ambrosia på vägen dit. Så rörande att den stackars lilla flickan får hitta sig ett hem hos Ellen Nathaniel. Jag undrar om Sassas mamma någon gång kommer att söka efter henne. Favoritögonblick då? Blodsen svarar: när Miranda lyckas få med Marco, Nathaniel och Mori ut i sumpmarken och Miranda får visa upp sin värld för dem. Sen har Mori sett att det inte sitter tre paranormala personer där, utan fyra, för även Miranda är en. Kan verkligen känna Mirandas stolthet. Det är så spännande att läsa om när han sitter där i sin cirkel och spårar Dolg. Det är magiskt. Favoritkaraktär? Blodsen svarar Miranda, helt klart. Ser fram emot att få läsa mer om henne och se hennes magiska egenskaper utvecklas. Mori påpekar att de just nu nog i dvala, så det blir intressant att läsa om utvecklingen.
Jag måste inflika att jag verkligen gillar när Hubert Ambrosio och Nero möttes också.
Ja, kattungen som bara nej hunden, och hunden som bara hallå, du verkar trevlig.
Det känns ju som att vi kommer att få samma problem som Infinity War och Endgame fick i Marvel-filmerna. Att nu är det så otroligt mycket karaktär, så hoppas verkligen få se Miranda utvecklas.
Det hoppas jag med. Jag blir väldigt besviken annars.
Nästa kommentar kommer från fröken Karin, som tycker om boken följande. Åh, precis som Blodshem skriver så är det som att komma hem. Fina, fina isfolket. Historien är lagom spännande och drivande framåt med karaktärer som man tycker om. Den här boken gick snabbt att läsa slash lyssna. Och det beror inte bara på att jag dragit upp hastigheten en aning på inläsningen. Jag blir dock lite ledsen över vilket ändå hemskt liv som väntade de som överlevde slutstriden i Sagan om isfolket. Nathaniel och Ellen som fick en dotter som totalt lämnar dem och ett barn som tar livet av sig. Det är så hemskt. Jag tycker också det är tråkigt att de inte får namn och helt enkelt blir namnlösa isfolksmedlemmar. Så har väl Margit aldrig gjort förut. Mot ingifta ja, men inte mot isfolksmedlemmars barn. Himla synd. Samma med Gabriels namnlösa son. Det är så vanliga tragedier som drabbar dem att lite av den magiska sagan försvinner i vardagsrealismens stund. Jag tycker också det är lite tråkigt hur nytt alltid är sämre. Främst hur kvinnor klär sig, men också att allt är fult med Mori och Dolgs ögonmätt. Som barn av min tid vill jag lite försvara nutiden med att det minst inte var så mysigt och rent på 1700-talet heller. Favoritögonblick i boken. Inför och när de precis har befriat Mori från hans hemska öde. Deras samhörighet och tillit till varandra är så fin. Ett annat är när Tiri står och väntar på gondolen och vägrar hoppas. Körde bil och behövde nästan stanna för att det började böla när hon insåg att både Mori och Dolg var med.
Åh.
Hatögonblick. Att Dolg byter namn. Jag vet att ni är lika kränkta som jag är och kommer att dryfta det här, men allvarligt talat, de här i den här delen kan inte uttala ditt namn, så du kan väl byta. Absolut, det är ju mycket lättare att säga mitt namn för att vi lägger till en bokstav på slutet. Ja, verkligen, ändra det hela namnet. Vi kommer inte ens behöva benämna dig som artisten formerly known as Dolg. Idioti.
Ja.
Favoritkaraktär Indra och Miranda, så himla bra. Jag ser fram emot deras färgstarka fortsättning i Ljusets rike. Atti är också himla fin och genomgod.
Mm. Nästa svar kommer från Sinsje från Nord, som säger om boken. Nathaniel bara babblar om Tänglenonde, Svarta Sara och är weird. Gillar att de faktiskt ras till paret innan de går igenom portarna sedan. Men tillbaka till början. Indra har teleporterat in och jag är helt okej med denna retcon. Stackars Tova har blivit magiskt degraderad. Hon var ju kraftfull, även att Tanil får en rejäl skopa där. Resan på isen är underbar, men jäklar vad jobbig Bodil är. Vi har sett hennes typ allt för många gånger. Tänk bara i galldockan. Ja, Sinsi från Nord. Jag vet vilken karaktär du menar. Ja, jag tänkte på henne också. Sinsi från Nord fortsätter. Mycket av det moderna som hatas på håller jag med om är fult. Huset efter sekelskiftet 1900 är inte mycket att ropa hurra för. Men gillar att Mori och Dolg tycker om bilen och flyget. Kvinnokläderna bör den vänja sig vid, men det känns lite trist. Att Indra och kompan inte får vara med i Alvdalen känns orättvist. Marco och Dolg, chip, chip, chip. De är riktigt bra tillsammans. Båda är sorgsna, ensamma och ace. Ace alltså asexuella. Jag verkar inte vara den enda som tycker detta. Fanfiction efterfrågas.
Oh ja, ja, ja.
Ja, kära lyssnare, skriv snälla en fanfiction, maila det till oss på Facebook-sidan eller lägg den i forumet. Vi vill så gärna ha detta. Ah. Sinsi från Nord fortsätter. Jag hatar fortfarande främlingarna. De är mest creepy. De ska fira, delar de ut medaljen. Men ingen får de missa en passande stad på pris men tvingas gå. Hela byn låter som nationi under mellanstadiet kom på den briljanta idén att om vi ser ihop med problemklass med den andra problemklassen, då kan vi bara ha en. Då kan vi dessutom spara pengar på mindre lärare också. Tyvärr, sant. Vi sätter liksom alla vi inte gillar på samma ställe och så blir vi förvånade när de inte gör som vi vill. Någon där borde ha gjort något bra och förtjänar en medalj. Åh, vad jag ryser av obehag. Och varför kan inte bara italienarna säga dolgo och andra dolgo om ni är så jäkla gnälliga? Att Sesunga med nöd och näppe inte tvingas tillbaka till evigheter av ensamhet och förklaringen är så obehaglig. Äckligt. Att Marco är den viktigaste någonsin sitter inte bra. Men han borde bli chockerad och hoppa iväg hand i hand med dolg. Ja. Främlingarna och deras all ska vara som vi vill. Rashierarki, exklusivt råd, systematisk uteslutning med mera. Kammar hem många bruna men även oligarkiska poäng. Ljusets rike är ingen demokrati och känns som, liknande inte helt hundraprocentigt, Nordkorea eller Kina om det faktiskt har mat till alla. Något ditåt. Nej, inte andarna! Andedammsugarna behövs omedelbart. Att de levande isfolket är med är superkul, men förfäderna borde inte varit med. Jag blir bara besvärad. Jämför Siska i berget med Marco, Dolg, More, Miranda i isgrottan. Dels är de omotligt korkade som insisterade, men jag är aldrig rädd för dem. Samtliga är magiska, Marco och More är riktigt overpowered och det är bara att använda livnan ring en vän så löser sig allt. Favoritögonblick. Cynthia Fernor säger, resan är supergipen. Naturen, interaktionen i baksätet med mera. Favoritkaraktär, Indra. Hon är en underbar blandning mellan relaterbar, rolig och charmig. Atti är riktigt bra och det känns som att han är baserad på någon Margit mött. Tycker det är synd att han med familj inte följer med in.
Han hörde ju ändå hemma på Island, känner man.
Ja, men jag förstår. Jag tycker också att han borde följt med in.
Ja, vi skulle vilja följa honom igen.
Ja.
Men man skulle ju kunna tänka sig en situation där någon kommer ut i världen igen.
Det hoppas jag kommer hända faktiskt.
För det verkar ju gå.
Så.
Nästa kommentar kommer från Vanja Lind. Hon tyckte om boken. Jag mindes väldigt lite av boken sedan tidigare och blev positivt överraskad av den. Gillar att den utspelat sig till större del i den vanliga världen och att vi fick mycket Island. Det var många fina beskrivningar av landet och naturen. Det märks att Island låg Margit varmt om hjärtat och det är boken extra mysig att läsa. Jag gillade också att få återse isfolket och även Mori och Dolg. Men hela bihistorien om Bodil och knarklangarna hade jag kunnat vara utan. Bodil var så endimensionell att det bara blev frustrerande att läsa om henne. Det hade varit mer intressant om man inte vetat vad man hade henne för mot slutet. Men nu är det tydligt från första början att hon var en karaktär att ogilla. Jag tycker det var synd att Bodil och knarklangarna fick pryda omslaget. Varför? Om jag nu inte tänker helt fel, men kan inte se det som några andra. Det finns ju så många starka scener i boken som hade passat bättre. Den sista scenen i boken med ceremonin i sagastaden och allt hyllande av Marco och Dolg, vad ska jag säga? Det visar tydligt vilket ojämlikt samhälle ljusets rike är, där vissa anses bättre än andra. Främlingarna bestämmer till och med var folk ska bo, men det värsta är ju såklart när de ändrar Dolgs namn från ingenstans för att några random italienare tydligen har svårt att uttala det. Åh, jag orkar bara inte. Favoritögonblick. Den första delen, där isfolket räddar Mori, det är så fint och starkt. Jag tycker om hans interaktioner med isfolksättlingarna. Jag tycker även om delarna när de åker runt på Island tillsammans med fina Atti. Favoritkaraktär, Mori, men även Indra och Miranda. Systrarna kompletterar varandra bra och intressant att följa. Och så tycker jag om Sassa och hennes kattunge. Bra att det kommer in en katt till ljusets rike.
Mm. Nästa svar kom från Magnus Vandraren som säger kanske bästa boken i denna serien. Man får återse isfolket. Räddningen av Mori och hur han sedan spårar upp och räddar Dolg är riktigt bra. Sedan när man får höra om resterande isfolket som bor de svarta salarna och att några av dem följer med till ljusets rike. Jag har ändå lyssnat på ljudböckerna och jag tror att man kanske får mer info i vanliga böcker om till exempel vilka av isfolket som följer med till de svarta salarna. För det var väl inte endast drabbade och utvalda. Jag ställde ungefär samma fråga i podden för bok 47. Är det någon där ute? Och då sa ni i podden att ni skulle svara reda ut den frågan i bok 2 i ljusets rike. Magnus, jag kan säga så här. Det står inte mer tydligt i böckerna i bok 2 vilka det är som följer med in. Och jag hade trott att det faktiskt skulle redas ut här. Men det gör det inte. Och jag tror att min och Dans lilla spåning om att Margit medskrivet lite vag för att hon vill kunna hala fram vilka karaktärer som helst. Den tror jag vi nästan får gå mellan, för i dagsläget så har vi ingenting mer.
Jag håller ögonen öppna efter Silje.
Ja. Men om vi går ut mot bok 47, i och med att Tilly fick följa med till svarta salarna där, så utgår från att också alla som är icke-drabbade och icke-utvalda också fick följa med in. För jag har ett starkt minne av att även paladinerna följde med i bok 47. Så jag tror vi utgår för att alla i ljusets rike, alla i isfolket avlidna, är i svarta salarna. Förutom kanske Tula och hennes demoner, som jag utgår från är demonernas fel.
Då är ju frågan om det kanske kommer en lista senare i ljusets rike.
Jag hoppas det. I den här boken så får vi en rätt noggrann beskrivning på sidan 218 om vilka karaktärer som är i ljusets rike av de sex av tonårsgänget. Så vi kan ju hoppas kanske att Margit gör en liten lista sedan. Magnus Vandraren fortsätter och säger: bästa händelse är när Mori blir uppväckt av Marco och när Mori och Dolk återförenas med sin familj i ljusets rike. Favoritkaraktär är Marco.
Nästa kommentar kommer från Hanna. Hon säger: jag kommer ihåg första gången jag såg pocketboken i en ICA-affär på Gotland. Mori och isfolket, finns det en bättre titel? Jag tyckte mycket om boken, trots den lilla missen att Indra plötsligt teleporterat till Sverige. Men det var inget jag tänkte på första gången jag läste. Då måste man vänta på att pocketböckerna skulle komma ut. Det här med tidsskillnaden mellan ljusets rik och yttervärlden måste jag säga någonting om direkt. Min teori är att Margit kom på det just för att föra samman isfolksagan med häxmästaren. Nu måste stackars Tilly vänta i typ 20 år i ljusets rike. Men det hade varit ännu grymmare att låta henne vänta i 250 år. Sedan funkar det bra med de viktiga isfolkets slutstid fortfarande är levande och kan hjälpa Mori och Dolg. Men det är så tråkigt att isfolkets gemenskap är borta. Gabriel, Nathaniel och Ellen, alla har de förlorat barn. Men då verkar det egentligen inte ha stöttat varandra i allt det tragiska. Att de bara lämnar släkten för att gå över till ljusets rike känns konstigt. Och att massa drabbade gör det. Tengel överger Silje, Ulvhedin överger Lisa. Visst kan det vara så att känslan inte är lika starka när man har dött, men då fattar jag inte hur Halkatla kunde bli kär i Rune, för hon var ande. Dessutom får vi veta att Tova aldrig har varit stark i sin magi. Nej, nej, det var hon visste. Nu går vi vidare. Indra och Miranda kallar Gabriel för far. Gjorde norska ungdomar det 1995? Sassa säger mamma. Bara något jag härjade till över. Kul att Ulvar och Tilly fann varandra. Men ärligt talat så var jag nöjd med Marco och Tilly som par. Nu är Marco så snygg och perfekt att inget eller något kan röra honom. För den delen förstår jag inte Marcos ensamhet. Det är inte så att han är helt unik bland alla dessa karaktärer. Han är odödlig, ja. Men han har möjlighet att umgås med alla i de svarta salarna. Och han kan komma upp på jorden när han vill och hälsa på övriga släktingar. Får han inte tag på dem? Och efter 1995 kommer GPS utvecklas. Men det var ju maj 94. Så kan han ju träda in i deras drömmar. Jag går inte in på Bodils historia, för den var absolut onödig. Men när de kommer till Island, vad är det för fel på att kalla en superjeep för buss? Sitter just nu i en buss och skriver: upprättelse för bussar! Fast när Bodil säger att Atti kunde ha tagit ett större fordon och Atti svarar: en buss kanske? Det var roligt. Nu är det några år sedan jag var på Island, men jag är ganska säker på att myggor inte finns där. I alla fall inte 1995. Så det Indra eller Miranda vaknar av myggor när de övernattar på Sprängesandur. Det stämmer inte. Om inte annat finns det jävligt envisa småflugor som vill krypa in i alla kroppsöppningar. Alla islänningar är så bra. Inte ens i arresten när Bodil sitter där är det bara utlänningar hon hör. Kom igen Margit, jag älskar också Island, men allt är inte svart och vitt. Jag poängterar mycket av bristerna i Margits verk, men jag gillar dem fortfarande. Det är först nu jag tillsammans med podden fått upp ögonen och se de älskade böckerna med nya ögon. Jag rundar av med: efter hela häxmästaren, varför ska det vara så svårt att ta sig in i en kyrka i Oslo för att finna portarna? Liten sak, N-ordet har blivit utbytt till svart i ljudboken. Jag lyssnar samtidigt som jag kollar boken. De som redigerade ljudböckerna har gjort ändringar tidigare för att det ska funka bättre. Jag tycker att det är bra, men vad tycker ni andra? Då måste vi svara, när var N-ordet med i boken?
Jag funderade på det också. Jag sitter och bläddrar rätt frenetiskt. Det jag tänker mig är att det kanske är för att beskriva Marco.
Ja, det är det förstås. Och det var, stod inte i boken heller.
Nej,
och det är lite konstigt.
Mörk som natten utan att vara jordisk färgad ras. Det här var en annan sorts mörkhet.
Fast min bok är utgiven 2002, så den är nog andra utgåvan. Så de kanske ändrade det där.
Min bok är från 98.
Och du såg inga N-ord?
Nej, jag tittade på bara första beskrivningen av Marco på sidan 18. Och gud, sedan funderar jag på vart det kan stå i övrigt.
Jag gjorde just ett avsnitt av Massmördarpodden där två hela afroamerikanska samhällen blir utplånade 1920 av Ku Klux Klan. Mm. Och då var det ganska många n-ord jag fick byta ut, kan jag säga.
Jag skulle säga att jag tycker det är väldigt bra att de i ljudböckerna har bytt ut n-ordet mot svart, just för att det är ett väldigt starkt laddat ord. Det var inte det på samma sätt när Margit skrev böckerna. Det vill jag alltså komma ihåg, att Margit absolut inte på några sätt var rasist överhuvudtaget. Hon var ett barn sin tid. Hon använde ett ord som många använde på den tiden. Och jag tycker det är jättebra att de har bytt ut det och gjort ändringar för att det ska funka bättre, för syftet framgår ju fortfarande vad Margit menar, att det är en annan hudfärg som åsyftas.
Jag är imponerad av att förlaget verkade ha gjort det redan 2002.
Ja, det är imponerande.
Vi fortsätter med Hannas åsikter. Här är Hannas favoritögonblick. När de räddar Dolg och då han inte förstår att det har gått så många år. Och när Tiril och Mori äntligen får återses. Favoritkaraktär, Indra och Miranda. Avslutar med Dolgo! Nej! Bara nej! Det låter som den optimala diskmaskinen. Men Dolg skulle gärna få komma hem till mig och diska.
Oho. Sista svaret kom från Monica. Som säger: först av allt vill jag bara säga att ni är så gulliga. Jag myser så väldigt med podden och släpper allt jag har i händerna för att lyssna när den postas. Åh, vad fint, Monica. Jag hör att det kommer till fler norska lyssnare och det är ju jättebra, för vi älskar ju allas våra kära Margit. Och ni blir bättre och bättre på att lära norska. Väldigt bra. Tack så mycket. För oss norska läsare är det mycket lättare. Vi har ju vuxit upp med Pippi, Båtsman och Svensktoppen från när vi var barn. Och det var bara att lära sig svenska så vi skulle förstå vad som varit sagt.
Och då vill jag inflika att sprid gärna podden i Norge. Om ni känner folk som gillar isfolket, det gäller ju Sverige också, så berätta om dem för podden.
Ja.
Eller berätta för dem om podden.
Mer än gärna. Sprid den till så mycket människor i Norge som möjligt. Vi vill gärna att den kommer ut till så många som möjligt så vi kan prata om böckerna tillsammans med så många av er som det går. Och Monica säger en sak till. Jag tittade upp Siska stam lite mer, som hade varit där 2 sekler. Och eftersom 1 sekel är 1 millennium så betyder det att den bott i mörk cirka 2000 år. Mm-hmm. Så, över till bok 2, Mår och isfolket. Jag har alltid tyckt att denna bok var både bra och dålig. Mycket från Island, som jag tycker väldigt mycket om. Eftersom jag har varit där själv och känner mig hemma när jag läser om gruppens sökande efter Dolg. Men för att jag ska komma dit så tycker jag att sökandet, uppgrävningen och häxmän tar väldigt lång tid i boken. Kära vänner, kanske är de lika länge på isen i boken, men det känns kortare eftersom det är mer handling. Men här måste jag komma med ett inspel. Det nämns i boken att svartänglar som kommer tog med sagor för att de skulle överleva. Men hur kunde de då rädda Moharen i den norska fjällen när han var i färd med att dö? Detta hänger inte ihop. Vad är det som händer här? Har ni några tankar? Monica syftar ju här på bok nummer 45 där svartänglarna räddar Ian Moharan. Ja, Dan.
Ja, men svartänglarna är ju tyvärr, även om deras ankomst är episk i den här boken, så är de bara en räddare i nöden som behövdes för handlingen. De kan som vanligt, som Margits räddare, lite där de behöver kunna få rädda folk.
Mm. Jag skulle säga att de svartänglarna kan det som Margit riktigt vill att de ska göra. Och i bok 29 Isfolk så passade det med att Saga fick försvinna ut ur serien. Och här i bok 45 Isfolket passade det med att Moharan fick leva vidare. Och här passade det med att de får ut folk ur isen. Så att tankarna om svartänglarna är väldigt blandade, Monica.
Ja.
Monica fortsätter. Men nog om det. De ska in i ljusets rike från Oslo. Det är kul. Här bor jag och jag tror att den går igenom gamla Ackerkyrkan. Någon annan som har förslag? Oh, intressant. Kära norska lyssnare, säg gärna om ni tror att det är gamla Ackerkyrkan eller någon annan kyrka i Oslo. Monica fortsätter, måste bara nämna detta. Jag tycker det är fint att de tar med nästan hela släkten. Men som ni har sagt förut, jag reagerar kraftigt när de sover och främlingar kommer och målar dem i en slags konstig värld som människor som och menar att den här gruppen är mycket bättre än de andra som har varit där. Usch, jag gillar inte det som jag tänker, som jag kallar för rasenhet eller synen på människovärde. Främlingarna säger på sidan 214 i den norska boken, makt, sa den ena. Mycket makt, han kan bli värdefull för oss. I hela taget ser det ut som det är många goda ämnen här. Ja, jag har lite problem med att Margit skriver sina iakttagelser om mänskligheten på det här sättet. Och ja, Monica, det har jag och Dan med. Monica fortsätter. Men det slutar ju bra. De får kannibalerna i sömn, de får de hjälp från galna ungdomarna och de får byggt ett ut torn, så mindre kan väl inte göras. Nu har jag läst hela serien väldigt många gånger, men jag gläder mig till att fortsätta lyssna på podden era. Av alla karaktärerna så gillar jag Indra. Jag känner väldigt mycket igen mig i henne. Lite lat, lite sprallig, glimten i ögat. Och de jag gillar minst, det måste bli främlingarna. Jag tycker de visar lite mycket tendens att vara gudar och det tycker jag inte om.
Störta främlingarna, revolution nu.
Det är vad vi hoppas på i nästa bok då, men tack så jättemycket alla för så mycket fina synpunkter, fast vi glömde skriva en deadline och vi ber om ursäkt för detta.
Och vi tjatar inte ens på er heller som vi brukar.
Nej, herregud. Nu ska vi tjata på lite extra inför bok nummer 3, får vi se hur många svar vi får där.
Ja, vi ska dessutom sätta en deadline för den, men det gör vi efter poddandet.
Och vi ska tacka alla våra patrons, för vi ligger stadigt över $100, vilket innebär att vi fortsätter vår färd in i ljusets rike. Och det har kommit en bunt nya patrons, så jag tar ett djupt andetag, för vi vill tacka Sarah Weiner, Maria Boman, Anna Bengtsson, Amanda Westerlind, Elaine Annasdotter, Kickan Ahlström, Jenny Johannesson, Elin Olausson, Elin, Johanna Gustafsson, Anna Järedal, Josefin Westman, Lisela Lihaven, Hanna Eriksson, Maria Samuelsen, Aidan L. Rydhammer, Elin Lindqvist, Ingrid Johansson, Julia Mason, Solveig Gudnadottir, Desiree Lindmark, Monica Nyhus, Magnus Rask, Maria Andersson, Mystika Ferry, Alba Lundström Ramirez, Hanna Naversjö och Karin Källström. Stort tack för att ni stöttar oss här.
Och nästa gång är vi tillbaka med bok 3 i Ljusets rike som heter Miranda leder revolutionen.
Gör den det?
Nej, den verkar ha en annan titel här.
Åh nej.
Så det har blivit något fel. Här står det att den heter Flickan som inte kunde säga nej.
Miranda kan ju säga nej.
Ja, men hon kan inte säga nej till revolution. Det måste jag göra med.
Vi får vår revolution ändå, hoppas vi på. Det ska bli spännande. För som du sa, Dan, vi vet ju inte vart det går. Margit har ju lämnat oss utan en cliffhanger, så det kan ta vilken riktning som helst nu.
Ja, det kan ju bara bli bra, eller hur?
Ja, det kan det bara bli. Gud, jag är så pepp, Dan. Så pepp!
Ja, det kommer bli fantastiskt.
Mm-hmm.
Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
Man kan hitta mig på Facebook. Jag har en Facebook som heter Sesuna Seras. Man jättegärna får gå in och följa mig på. Sedan så är jag de här dagarna mest aktiv på Twitter. Det heter jag Anna Seras. Gå jättegärna in och följ mig där, så blir jag glad. Och jag finns på Instagram som Sesuna Seras. Och Dan, var hittar man mer av dig?
Ja, mig kan man för närvarande inte hitta på Facebook. Men man kan hitta mig på Twitter, på Instagram och på YouTube. Och alla ställen går att skicka meddelanden på. Jag heter ju Dan Hörning, så är väldigt lätt att hitta. Jag tittar dessutom in på Isfolksforumet ibland.
Mm, det var det vi hade idag. Nu beger vi oss in i ljusets rike. Vi har Isfolket på plats. Vi har häxmästaren och hans son på plats. Och vad kan gå fel, Dan? Jo, vi har ju främlingarna. Men...
Och nu kan italienare uttala Dolgos namn.
Ja, vi måste prata om det här i nästa avsnitt, Dan.
Alltid ett nöje, Anna.
Ta hand om dig, så hörs vi nästa gång.
Hej då!
Come into Thank you.